Romarbrevet 12:2. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Att avgöra vad som är Guds vilja, det är liksom det som är oss förlagt. Och vägen dit handlar om förnyelsen av våra tankar. Och det betyder ju att vara flexibel. Det ordet har ni på norsk. Vara flexibel. Att kunna tänka om. Det är ju så att säga den kristnes hedersmärke, så att säga. Att vara en människa som kan tänka om. Och det behövs att vi lär oss att tänka om för att vi ska kunna avgöra vad som är Guds vilja. Så här har vi aldrig gjort förut. Har ni hört det någon gång? Det kan vi inte acceptera, för det har vi aldrig gjort förut. Det måste vara fel. Så har vi aldrig gjort. Och när man har sagt det tillräckligt länge, så kommer det alldeles säkert andra som säger att det här måste vara rätt, för det har vi aldrig gjort förut. Och det behöver ju inte stämma det heller. Vi måste lära oss att tänka om, så att vi på ett nytt sätt kan urskilja vad som verkligen är sant. Det är ju vår uppgift. Och i det här läget så gäller det ju att urskilja vad det finns för diken på båda sidor om vägen. Ty det ena diket, det är att inte vilja tänka om. Och det andra diket, det är att predika detta att du måste förnya ditt sinne så till den grad att människor slutar att pröva. Jag kan förkunna att du måste pröva allt, du måste pröva allt, du måste pröva allt. Och då blir människor till sist så ängsliga så de skjuter på allt som rör sig. Man kan istället förkunna sinnets förnyelse och sinnets förnyelse och sinnets förnyelse, så människor upphör att pröva. Istället är vi ju förelagda att predika båda delarna. Och att lära oss båda delarna. Ty det är ju det som är sinnets verkliga förnyelse. Att jag är beredd att tänka om. Men jag är också lika beredd att pröva. Och att detta med att tänka om ju handlar om att pröva. Att pröva sig fram tills man finner det som verkligen är sant. Vi ska ju fira nattvard idag, så låt oss läsa en text där det liksom blir som en kollision i tankens värld. Johannes 6:e kapitel. Vi börjar läsa i den 41:a versen. Johannes 6:41. Judarna förargade sig över att han sa, att han hade sagt, jag är brödet som har kommit ner från himlen. Och de sa, är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor, hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna. Alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett fadern utom den som har kommit från Gud. Han har sett fadern. Sannerligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ni från himlen är sådant att den som äter av det ska inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade, det är outhärdligt det han säger, vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem, får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Ja, här talar nu Jesus ord som kunde få människorna att tänka om. Men de är fast i sitt gamla tänkesätt. De förstår inte vad han säger och går därför sin väg. Ibland kommer ju Gud med väldigt utmanande tilltal till oss. Och vi kan ju inte alltid fatta ett avgörande direkt, eller hur? Av frukten känner man trädet, säger Jesus. Det är ju så att säga grundprincipen när vi ska pröva någonting. Och du vet, innan frukten har hunnit växa fram kan det ibland ta tid. Jag tror att under den tid som ligger framför oss kommer vi att ställas inför många budskap och många teologier. Och det kommer att, så att säga, ställas allt större anspråk på vår förmåga att både tänka om och tänka klart. Det första vi kanske måste säga det är att ha inte för bråttom. Ty dessa som stod här, de förstod inte vad Jesus talade om. Och därför gick de. De fattade en ståndpunkt direkt. Det kan man inte alltid göra. Det finns saker som ibland till en början går oss över huvudet. Vi måste hålla i minnet att det gäller att pröva. För att kunna tänka om. Men man måste alltid låta det ta tid. Jag tror att under den tid som ligger framför oss kommer vi att få höra många gånger att det är viktigt att du tänker om idag. Nu kommer detta budskap, detta är vad Gud säger idag, detta måste du ta emot idag. Men så bråttom tror jag aldrig Gud får. Inte ens dagen före den yttersta dagen tror jag att det råder en sån brådska. Därför att vi är ju samma råmaterial som förut. Vi måste få möjligheten att låta frukten växa fram för att se vad som är sant och vad som inte är sant. Och frukten, det är andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet. Till en viss grad kan vi tänka om genom att förstå vad Gud menar. Vi ska slå upp i ordspråksboken och läsa lite där. Andra kapitlet. Ty där talas det mycket om sinnets förnyelse i ordspråksboken. Att söka efter vishet. Ordspråksboken 2. Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra lyssna till visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och Guds kunskap ska du då finna. Ty Herren är den som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd, och till redliga förvarar hans sällhet. Han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet, ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han. Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar. Ty visheten skall dra in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ. Eftertänksamheten skall vaka över dig. Klokheten skall beskydda dig. Vad härligt! När Herrens vishet utgjuts över oss, då förnyas vårt sinne. Och då kan vi förstå rättfärdighet. Rätt och redlighet, det godas alla vägar. Och då kommer eftertänksamheten att vaka över oss. Och det är ju så här många gånger att när vi ställs inför Guds tankar, så är ju hans tankar så mycket högre än våra tankar, som himlen är höjd över jorden. Och det är ju som Jesus säger till Petrus, när Petrus försöker att hindra honom från att gå till sitt lidande, så säger han: dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Så när vi ska få vårt sinne förnyat, så ställs vi inför tankar som vi kanske till en början har svårt att förstå. Då är det inte så att vi bara själlöst ska låta oss programmeras. Det gäller att upprepa de här tankarna som en papegoja som sitter i sin bur och säger kota kota, kota kota, kota kota. Utan det handlar om att vi ska komma till en förståelse av hur Gud tänker. Det är så viktigt. Och det tar tid. Och det måste få lov att ta tid. Jag stryker under det. Det finns ingen sån brådska att det inte finns tid för oss att i lugn och ro förstå Guds tankar och Guds vägar innan vi börjar handla. Ty att förstå Guds tankar är att lära känna Gud. Och det är ju det som är evigt liv, att vi lär känna Gud. Så därför när vi ställs inför Guds tankar, vi läser i skriften och förstår inte vad som menas, och vi ropar efter vishet. Herre, det ska gå att begripa det här. Inte allt går att begripa. Det finns ett mysterium i Guds rike. Men vår önskan ska vara att begripa så långt det är oss givet att begripa. Inte som en intellektuell sport, utan för att förstå vem Gud är. Vi läser i 3:e kapitlet i ordspråksboken. Och där brukar vi ju ofta slå upp den 5:e versen, eller hur? I ordspråksboken 3 läser vi i regel vers nummer 5. Och det är inget fel på det, den är bra. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Jaha, säger vi, det gäller att koppla ur förståndet. Vi ska liksom bara ta in här och gå på. Nej, förlita dig inte på ditt förstånd, för det räcker inte så långt. Men förståndet ska vi inte tala illa om. Vi hoppar till 13:e versen, ska du se. Säll är den människa som har funnit visheten, den människa som erhåller förstånd. Nu talas det väl om förståndet plötsligt. Och det är ju bra. Det är en Guds gåva. Ditt och mitt förstånd behöver kompletteras genom den vishet som den heliga ande ger. Den heliga ande som är satt att förklara Guds tankar för oss. Det är sinnets förnyelse. Ditt förstånd räcker inte. Synden har felprogrammerat oss alla. Så att vi tänker i falska banor. Vi behöver få lära oss att se världen och livet oss själva så som Gud ser på det. Därför att då får vi förstånd. Ty bättre är att förvärva henne än att förvärva silver. Och den vinning hon ger är bättre än guld. Dyrbarare är hon än pärlor. Allt vad härligt du äger går ej upp mot henne. Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga vägar och alla hennes stigar är trygga. Ett livets träd är hon för dem som får henne fatt. Och sälla må det prisas som håller henne kvar. Tron är aldrig emot förståndet. Gud begär aldrig att vi ska tro mot bättre vetande. Aldrig. Men vårt förstånd kan behöva upplysas så att vi förstår trons innehåll, vilket är något annat. Och det är väldigt viktigt. Det måste få ta tid. Vi tar ett praktiskt exempel. Det är ju skojigt att vara lite praktisk någon gång ibland. Vi antar att du som kristen får för dig att din kallelse är att omsätta din kristna tro i ett politiskt engagemang. Somliga har den kallelsen. Och då kan vi ju ta och studera hur man löser sociala orättvisor. Ska vi titta lite på det? Första Timoteusbrevet 6:1. Så får vi se hur man tillämpar Guds tankar i politiken. Och det kan ju bli lite grann som en hjärnskakning det första. Första Timoteusbrevet 6:1. Paulus talar om sin tids stora sociala orättvisa, nämligen slaveriet. Och så säger han så här. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning så att Guds namn och läran inte blir smädad. De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare därför att de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Va, säger vi. En sån hutlöst konservativ figur Paulus måste vara. Ska han behålla slaveriet? Vi är ju kallade till frihet. Låt ingen lägga slavoket på er igen. Har han glömt det, Paulus? Ja, säger vi, han var ett barn av sin tid. Han förstod nog inte bättre. Hade Paulus levat på 1900-talet så skulle han säkert sagt annorlunda. Vi är ju så mycket klokare än han. Ja, hur lätt är det inte att tänka så? Och då har man alltså ställts inför en gudomlig tanke i skriften. Inte förstått den och därför omedelbart avvisat den. i detsamma golhanen. Kolosserbrevet 3. Kolosserbrevet 3. Tjugoandra versen. Ja, här gäller det inte att förneka någon. Kolosserbrevet 3 och 22. Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre och ni ska tjäna honom. Ty den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till personen. Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en Herre i himlen. Ja, här tycker man att Paulus blir ännu värre. Här börjar han plötsligt att tala om straff. Den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till personen, säger han till slavarna. Har han inte begripit någonting om mänskliga rättigheter, Paulus? Ja, det är kanske så här att istället för att vi tar denna världens tankar och sätter upp som en mur emot det Paulus ville säga oss, så kanske vi kan ödmjuka oss en liten smula och säga, det kanske är Guds tankar det här. Och de är kanske högre än våra tankar. Och förklaringen till det hela får vi när vi läser brevet till Filemon. Så låt oss göra det. Istället för att vi bara avfärdar det här som otidsenliga och omöjliga tankar och idéer, så måste vi lära oss att förstå det gudomliga i det skriften säger. Brevet till Filemon. Ja, vem var Filemon? Han bodde i Kolosse, och han var en rik man, han var kristen, med i församlingen där, och som den rike och frie mannen var, så hade han också slavar. En av dem var en man som hette Onesimus, och det är ett lite lustigt namn, för det betyder nyttig. Och denne nyttige Onesimus, han hade tagit sig före att smita. Han hade rymt ifrån sin herre, Filemon. Och när han nu var på rymmen, så bar det sig inte bättre än att han till sist hamnade hos Paulus och blev kristen. Och så fick Paulus veta att han var slav hos Filemon, som var en kristen broder. Och då skickar Paulus honom tillbaka till Filemon. Ty rymma ska man inte göra. Man ska inte ta sig frihet. Och så skriver han ett litet brev som han skickar med Onesimus när han sänder honom nu tillbaka till Filemon. Där Paulus vädjar att Filemon ska ge Onesimus friheten, så att han inte ska behöva ta sig den. Och vi ska läsa lite grann hur Paulus vädjar för Onesimus när han skickar tillbaka honom. Vi bara läser i 8:e versen. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig, sådan som jag är, en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesus skull. Jag vädjar för Onesimos, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap, honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och mig. Han vitsar lite, Paulus märker. Nu när jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra. Det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, utan som något mer än en slav, en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen? Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada? Eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig som medkristen. För Kristi skull gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda, och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Det centrala i den här vädjan som Paulus skriver, det är den 14:e versen. Det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja. Var Paulus för slavarnas frigörelse eller ej? Jo, visst var han det. Han var mot slaveriet. Ändå skriver han till de som är slavar: lyd era herrar, inte som ögontjänare, utan lyd dem som bröder. Varför det? Därför att Paulus trodde inte på proletariatets revolution och proletariatets diktatur. Han förstod att om slavarna skulle ta sig friheten med vapen i hand, så skulle det bara uppstå ett nytt förtryck, men av ett annat slag. Det skulle inte bli färre koncentrationsläger utan fler. Istället så önskar han att slavarna genom sitt goda liv ska väcka sina herrars kärlek så att de frivilligt säger: du ska naturligtvis inte vara slav. Jag vill ge dig din frihet som en gåva. Och vi kan ju fråga, hur gick det till när slaveriet avskaffades i västerlandet? Det gick faktiskt så till att det blev en förbrödring. Och de som var slavar fick så småningom frihet. Det här tog lång tid att upptäcka. Det gick många århundraden, kanske något årtusende eller mer, innan det som Herren säger till oss genom Paulus verkligen landade i människornas hjärtan så att slaveriet avskaffades. Men det gäller för oss att upptäcka Guds vägar. Att inte bara snabbt reagera och säga: det här måste vara fel. Vi får pröva och pröva tills vi förstår, tills Guds ande har upplyst vårt förstånd och vi ser hur mycket högre hans vägar är än våra vägar. Och det tar tid. Det måste få lov att ta tid. Att vi upptäcker kärlekens dimension. För som jag sa nyss, om du ska omsätta din kristna tro i ett politiskt engagemang, och vi antar att slaveriet hade funnits kvar, så hade du antagligen suttit där och skrivit dina protestlistor och utfärdat dina fördömanden till slavägarna och talat illa om människor och börjat att piska upp kampanjer och väcka hat och vrede för den goda sakens skull. Men ändamålet helgar inte medlen. Har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Att vi förstår Guds vägar, ett förnyat sinne, så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Ett förnyat sinne. Vi kan inte förstå allt. Vi ska fira nattvard nu. Och mysteriet måste också få lov att vara ett mysterium. Jag sa det nyss, jag säger det igen. Någonstans måste vi i ödmjukhet böja oss och säga: Herre, jag förstår inte allt, men jag tar emot det du ger mig. Men lite grann förstår vi ju att rättfärdighet handlar inte om vad vi gör, vad som går ut ur oss i första hand, utan rättfärdigheten handlar om vad som går in i oss. Detta är min kropp som är utgiven för er. Detta är mitt blod som är utgjutet för er. Det är rättfärdighet. Du ska förstå rättfärdighet och det redligas alla vägar. Låt oss be. Herre, vi vill be dig att vi ska få bli människor som livet igenom förnyas av din heliga ande. Att vi får steg för steg lära oss att förstå dina vägar. För att förstå vem du själv är. Och för att på det sättet bli dina avbilder. Herre, jag har en känsla av att vishetens gåva är inte den som vi allra mest eftertraktar. Vi önskar mer kraft. Och det gör vi med rätta. Vår vanmakt är stor på många områden. Men här är en bil utan ratt och bara en stark motor. Det är fullständigt livsfarligt. Ge oss styrförmåga, Herre. Lär oss att förstå dina vägar. Låt din heliga ande förnya vårt sinne. Så att vi kan läsa ditt ord. Och se vem du är. Och formas av det här. Amen. Om vi skulle ta Romarbrevet 12 och 2 till omväxling, vad säger ni om det? Karl känner mig, han skakar lite på huvudet så där. Romarbrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det här är ju en bibelvers som ofta läses i karismatiska sammanhang, eller hur? Och egentligen är den ju för varje karismatiker en djupt chockerande bibelvers. Därför att det står ju egentligen här att det är vi som ska avgöra vad som är Guds vilja. Har du tänkt på det? Det står inte så här att nu när du har blivit en karismatiker så ska du i varje sekund höra vad Gud säger och sen ska du i varje sekund göra precis det som Gud sa sekunden innan. Nej, det stod det inte, nej. Vad knepigt. För det brukar ju vi karismatiker säga att så ska man leva.
Det brukar ju vara den vanliga förkunnelsen. Du ska i varje sekund höra Guds röst. Och nästa sekund ska du göra det du hörde honom säga förra sekunden. Men så står det inte. Och jag säger tack och lov gode Gud att det inte står så. För det livet tror jag skulle bli ett helvete i längden. Här står istället någonting helt annat. Nämligen detta att Gud har skapat dig till att vara hans avbild. Och avbilden behöver inte springa och fråga originalet varenda sekund, vad ska jag göra nu? Utan avbilden är så pass mycket en avbild att avbilden kan handla självständigt. I en trygg förlitan på att om jag har samma typ av personlighet som min himmelske far, så kommer jag att göra det min far vill när jag gör det som jag vill i mitt förnyade sinne. Observera det. Det handlar ju om en personlighetsbyte det här. Och när Gud har fått så att säga justera din och min personlighet så den börjar att likna hans, så säger han, nu kan du börja operera på egen hand, inte i något kötsligt självsvåld, men i frihet. Till den friheten har Kristus kallat oss. Låt ingen lägga slavoket på er igen. Och det finns så många andliga träldomsok. Du vet, först var man en sån här lagträl. Du måste göra precis som det står. Alltid ska jag göra precis som det står. Så alla tanter ska ha en hattskrolla på huvudet när de går i kyrkan. För så står det ju, vare sig man begriper något eller ej. Det gäller att göra precis som det står. Och då kommer någon och säger, ja men det där är ju lagiskt. Vi är ju kallade till frihet. Du ska lyssna till den heliga ande. Härligt, vi lyssnar till den heliga ande. O, att ni ville höra min röst. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Ja visst. Då kommer ju många kristna in i det lilla problemet att de tycker att det är väldigt svårt det att höra vad anden säger. Och så går man på konferenser. Och så får man höra folk som står på plattformen och säger att ja, jag hör Guds röst varenda sekund. Man tänker, ja det gör ju inte jag. Vad är det för fel på mig då? Säger. Fast man vågar ju inte säga det högt, eller hur? Utan man går hem och gråter en vers och tänker, ja det är något fel på mig. Men tack och lov, det är inte menat att fungera på det sättet. Jag tror att det finns en hel del överdrifter i den karismatiska undervisningen. Gud talar inte varenda sekund, han är inte så talträngd Gud. Utan han talar till oss ibland, det har vi alla erfarenhet av. Ibland utan föregående varning så talar han. Ibland när man bara slänger ur sig en fråga, så varför ska det vara så här Gud? Boom, så talar han. Och man tänker, hjälp, här bara slängde jag ur med en fråga, så svarar han på direkten. Så där är det ju ibland. Jag ska aldrig i mitt liv glömma den dag jag frågade Gud, varför är jag så ofta så trött? Och direkt, precis pang, kom svaret. Jag ska lösa det från din perfektionism. Och jag riktigt vacklade till, för det var ett ord som jag på den tiden aldrig använde mig av. Så det var inte mitt undermedvetna som spökade. Utan Gud svarade pang direkt. Och jag fick något att tänka på. Men ibland kan man ju hålla på och fråga och få inget svar. Och det är därför att det är liksom tänkt det här. Att vi ska mogna som människor så att vi inifrån oss själva självständigt och i frihet förstår vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Det är Guds mål med helgelsen kan vi säga. Och det är inget litet mål. Vi förminskar, vi krymper ner Guds målsättning så många gånger och säger så här att ja, Gud har som mål att du ska bara precis läsa som det står och sen ska du göra som det står och då blir det som det står. Och så blir man någon sorts liten fyrkantig legobit. Ni vet vad legobitar är, ja? Ja, ja det är ju dansk. Legoland. Ja. Och sen kommer man då in i det karismatiska och då är det detta att du ska precis bara höra vad anden säger och sen ska du precis göra vad anden säger och sen är det inget mer. Men Gud har en mycket större målsättning. Han vill få dig att växa upp till likhet med honom. Och lustigt nog tror jag det är en av orsakerna till att han inte alltid säger så mycket. Och att vi inte alltid hör Guds röst, faktiskt inte alls, alltid ens när vi skulle önska att han kunde säga något. Så kan det hända att han istället låter oss brottas med tillvarons villkor därför att den brottningskampen är någonting som liksom för oss igenom till mognad. Lite grann av fyrkantigheten skalas ju av oss varje gång man går igenom en sån brottningskamp, eller hur? Det viktiga är ju bara att man inte fastnar i grubblerier. Vi ska titta på några ord om det här. Vi ska först gå till Efesiebrevet 4. Elfte till sextonde verserna. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, och så lyssna nu, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vad har vi andliga ledare till? Det är inte till ordergivning i Guds församling, utan de behövs för att föra de kristna på olika sätt fram till den mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vad är det som kännetecknar den då, säger vi? Vad vill det säga att vara mogen? Är det bara en gammal stöt som sitter i hörnet och säger att det där kommer aldrig att gå? Är det som är mognad? Nej. Den som är mogen kastas inte hit och dit av lärovindar, av trender och modeteologier, utan har en självständig förmåga att urskilja sanningen. Halleluja! Och det är förutsättningen för att vi ska bli kärleksmänniskor, har du sett det? När man lär en människa att älska sanningen och att urskilja sanningen, så har man ställt den människan på den plats där kärleken kan börja flöda. Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.